med den han är för att uppnå det han vill. Och det gör han för att han vet ju någonting som 99% av mänskligheten inte verkar veta. Nu fick ni fundera på vad det skulle vara. Och det är att du kan aldrig uppnå ett mål med medel som går tvärs emot vad du strävar emot. Det är en läxa som mänskligheten aldrig verkar lära sig. Man kan inte uppnå fred genom våld och krig. Det har aldrig gått. Och det kommer aldrig att gå. Utan våld leder oundvikligt, förr eller senare, till mer våld. Och ofta i någon slags eskalerad form. Och det är därför den mänskliga historien är en sån tragisk läsning av det här eviga spiralen som aldrig tar slut av öga för öga, tand för tand, våld. Och vi människor, vi anpassar oss ju till hur den värld ser ut som vi lever i. Och därför så har det ju vuxit fram för väldigt länge sedan, inte med så lite hjälp av kyrkan, en slags myt om det rättfärdiga våldet. Och det innebär ju att man resonerar att om vi bara har rätt sorts våld, tillräckligt mycket av rätt sorts våld, och skjuter ihjäl rätt sorts människor och fäller rätt sorts bomber, då kommer det till slut leda till fred. Det slutliga kriget för att sätta stopp för alla krig på något sätt. Det har vi försökt många gånger. Det funkar aldrig och kan aldrig göra det. Jesus formulerar ju det i en kort mening så här. Att alla som tar till svärdet ska dödas med svärd. Det följer automatiskt på varandra. Det kan fungera ett tag. Man kan få svärdsframgång under en period. Men förr eller senare, säger Jesus, så kommer den som lever av svärdet att också gå under på samma sätt. När Martin Luther King leder sin rörelse av icke-våld så har han också fattat det här. Han håller en predikan om fred på juldagen ett år och då säger han: vi måste sträva efter fredliga mål med fredliga medel. Destruktiva medel kan aldrig leda till konstruktiva resultat. Alltså enda sättet att uppnå fred är att praktisera fred på vägen till fred. Och Jesus är fredsfursten som verkar för fred med freden som medel. Och Jesus visar ju hela vägen till korset att han menar allvar med det. Han kompromissar inte med sin karaktär utan han löper linan ut. Och när han får frågor av det slaget så svarar han ju till exempel Pilatus: ja, men om mitt rike hade varit av ett annat slag, då hade mina lärjungar slagits. Då hade de tagit till vapen. Men mitt rike är inte av den här världen. Eller till lärjungen som drar svärd mot de som kommer för att gripa Jesus, så säger han: stoppa tillbaka det där. Det är inte på det där sättet det sker. Tror du inte att om jag hade bett fadern så hade han skickat hur många änglar som helst och målet var att slå tillbaka och krossa mina fiender? Men inte därför jag har kommit. För Jesus visste att du kan aldrig driva ut hat och våld ur den här skapelsen och världen med hat och våld. Utan bara villkorslös, självuppoffrande kärlek är det som kan göra det. Men, kanske någon tänker, hur är det med alla gånger som våld och krig har rättfärdigats av kyrkan, sanktionerats av den, till och med välsignats av den, som vi ser patriarken i för ortodoxa kyrkan i Moskva göra med Putins krig? Hur får man ihop det? Och är det inte en massa våld i uppenbarelseboken där i slutet? Kommer inte Jesus tillbaka och han är blodig och han har ett svärd och han hugger ner alla jordens kungar? Finns inte det här också i Bibeln? Ja, så kan det verka. Ibland så kan vi odla någon slags sån här bild av Jesus. Att första gången när han kom, ja, men då verkade han med fredliga medel. Men när han kommer tillbaka, då är han på rätt dåligt humör. Då är han en slags blandning av Rambo eller Braveheart som kommer för att vinna den slutliga striden på det sättet. Är det vad Uppenbarelseboken 19 säger? Jag tänker att vi går dit. Och så ska vi läsa. Det kan verka så. Det finns sådana inslag här. Vi kommer möta Jesus ridande på en vit häst. Han är helt blodig. Han har ett svärd. Och han slaktar en massa av jordens kungar. Vad betyder det? I Uppenbarelseboken 19 och 11 och framåt. Vi är på sida 1227. Där står det så här. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst. Och han som satt på den kallas trovärdig och sann. Och han dömer och strider rättfärdigt. Hans ögon var som eldslågor på huvudet. Och på huvudet hade han många kronor. Och på honom var ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som doppats i blod. Och hans namn är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar. Och de var klädda i skinande vitt linne. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med. Och han ska valla dem med en stav av järn. Och han ska trampa vinpressen för Guds allhärskarens stränga vredes vin. Och han har ett namn skrivet på manteln och på låret. Konungarnas konung och herrarnas herre. Och jag såg en ängel stå inne i solen. Och han ropade med hög röst till alla fåglarna som flög över himlens mitt. Kom hit och samlas till Guds stora måltid. Så ska ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män. Och kött av hästar och deras ryttare. Och kött av alla människor, fria och slavar, höga och låga. Och jag såg odjuret och jordens kungar och deras härar som samlats för att strida mot honom som satt på hästen och mot hans här. Och odjuret togs till fånga och likaså den falske profeten som gjort tecken inför odjuret och förfört dem som tagit emot dess märke och tillbett dess bild. De kastades båda levande i eldsjön som brinner av svavel. Och de andra dödades med svärdet ur ryttarens mun. Och alla fåglar åt sig mätta på deras kött. Oj då. Ja, det här lät ju inte så trevligt. Och det här är ju någonting som har använts i allra högsta grad för att rättfärdiga våld och krig i Jesu namn. Och det finns många sådana här bilder när vi läser Uppenbarelseboken, inte minst. Och det Johannes gör, det är ju att han tar väldigt, väldigt målande bildspråk, inte minst från Gamla testamentet. Och så ställer han det på huvudet. Ganska försiktigt och omärkligt. Det här är ju ett brev skrivet i någon slags kodspråk för att inte romarna ska fatta någonting om de får tag i det här. Men det är skrivet som en uppmuntran till en förföljd och förtryckt kyrka som lever under Roms tunga ok. Så han gör de här små försiktiga vridningarna på saker och ting som är lätt att missa om vi inte läser noga. Det är Johannes skriver om här, det är ju hans vision om när Jesus en dag kommer skipa rättvisa. När han en dag kommer ställa alla den här världens kungar och härskare och makthavare till svars inför honom. Och det låter blodigt otäckt, men det finns några detaljer att lägga märke till. Ja, Jesus är täckt av blod, läser vi. Hans mantel är doppad i blod. Vad är det för blod? Jo, han är blodig innan han går ut i striden. Tänkte ni på det? Det står att hans mantel har doppats i blod och sen ger han klartecken till de himmelska herrarna och så ska de ut i striden. För det här blodet är ju inte blodet av hans fiender, utan av honom själv. Och det är därför som man i avsnittet innan, från första versen där är ett stycke som heter Segerjubel i himlen. Man sjunger segersångerna innan striden har börjat. Varför då? Jo, för att det här är en seger som har vunnits för länge sedan på Golgata kors. Och det är det blodet som färgar Jesu mantel röd. Han strider inte mot några människor, utan han strider och segrar genom att själv ge sitt liv. Och Jesus har mycket riktigt ett svärd som vi läste om. Men det kommer ut ur hans mun. För det här är inget vanligt bokstavligt svärd som används för att hugga huvudet av och slakta den här jordens kungar på det sättet. Utan det här är sanningens ord, hans dom, hans sätt att ställa saker och ting till rätta. Och de här makthavarna och jordens kungar, de verkar ha klarat sig ganska bra. För de dyker upp 2 kapitel senare i kapitel 21 och är med och för in sin härlighet i det nya Jerusalem. Om vi läser de här sakerna bokstavligt så hamnar vi vilse. Vi kan inte på något sätt använda uppenbarelseboken för att rättfärdiga våld och krig. Utan den seger som vinns där är precis samma som den som Jesus vinner på Golgata. Eller den han predikar om i bergspredikan. Och vi kan inte använda något annat i skriften heller för att förklara bort Jesu undervisning om att vända andra kinden till. Att be för dem som förföljer er. Att älska era fiender. Hans rike är annorlunda. För han vet att enda sättet att bryta den här eviga spiralen av våld och död och krig, det är med någonting annat. Det är genom att ge sitt liv. Jesus är en annan sorts kung än alla de makthavare vi har runt oss. Han är fredsfursten. Och det är så han kommer till oss i den här tiden. Och det var så han kom till Jerusalem. I det vi sjunger om, när vi sjunger Hosianna, Davids son. Så ser vi ju tillbaka på intåget när han rider in i Jerusalem som en kung. För det var ju dit han behövde ta sig. Man kan ju inte bli kung i Galileen, utan det blir man ju i Jerusalem. Så Jesus rör sig ju där upp mot den kungliga staden för att bli utropad och erkänd som kung. För att inleda det rike som skulle utvidga Guds rike till att gälla hela jorden. Nu är han på väg och han kommer till Jerusalem under påskhögtiden. Och det här är ju Israels årliga firande av uttåget ur Egypten. Och en sån högtid, festfylld högtid, väldigt mycket människor, det betyder att den romerska ståthållaren också måste vara där och hålla ordning. Pontius Pilatus. Vi känner ju igen det namnet. Det är ju han som bestämmer i området. Det är han som slutligen dömer Jesus till döden. Och han är ju Caesars representant för det mäktiga romerska riket i det här området. Han bor normalt sett i Caesarea, som är en stad ute vid Medelhavet, västra delen av Israel. Där har han sitt palats. Men under påskveckan kan han ju inte gömma sig där, långt borta från alla människor. Utan då måste ju han vara på plats i Jerusalem för att hålla folket i schack. Och ta död på alla eventuella tankar på uppror. Eller vad det nu kan vara folk drömmer om. Störst risk att sånt sker är ju när det är så här mycket människor på plats. Så Pilatus är också på väg mot Jerusalem. Och han kommer från Caesarea, vilket innebär att han kommer västerifrån, ridande på en stridshäst. Han hade minst 1000 soldater med sig. Det hade han alltid. Han är självsäker och arrogant. Han har hela romerska imperiet i ryggen. Det här är en militär parad på väg mot Jerusalem. Och de kommer för att visa sin styrka och för att skrämma slag på alla människor som ser dem. Och så är Jesus på väg. Han kommer från andra hållet. Han kommer från Jeriko. Så han kommer österifrån. Han är också på väg mot Jerusalem. Och han har också en parad. Men de som följer honom, de bär inga svärd i sina händer. Utan de har palmblad. Och ropar Hosianna. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna betyder Herre fräls oss. Och Jesus rider inte på en stridshäst och visar sin makt och styrka, utan han uppfyller Zakarias uråldriga profetia genom att rida på en åsna som inte ens är fullvuxen. Det är nästan ett slags hån mot militära parader och maktdemonstrationer. Här har vi två helt olika parader som är på väg in i Jerusalem samtidigt. Den ena är en militär parad, den andra är en fredsparad. En leds av Pontius Pilatus, den andra leds av Jesus från Nazaret. Och fortfarande idag behöver vi bestämma vilken parad vi går i. Följer vi Pilatus och alla andra av den här världens härskare som han representerar, som segrar genom makt och våld och krig, och det är så man både etablerar och håller i sitt rike? Dras vi med i den här världens sätt att tänka och tror att vi bara använder rätt sorts våld, så kommer det slutligen att leda till fred och harmoni? Eller följer vi fredsfursten Jesus? Han som hellre dör än krossar sina fiender med våld. Och när Jesus börjar närma sig staden, vad gör han då? Jo, då börjar han gråta över den. Och så säger han: om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred. Det är det han har i sitt sinne när han rider in i Jerusalem och ser hur mänskligheten sköter sina affärer. Om du bara hade förstått vad som ger dig fred. Det är det han kommer med. Det är det han är. Fredsfursten kommer för att bringa Guds shalom till hela världen. Det är det som är Guds rike. Det är det som du och jag inbjuds till att jobba med honom tillsammans för att det ska ske. Och då kan vi inte använda några medel som motsäger det vi strävar efter. Att följa Jesus, det är att imitera honom både i att älska sina fiender och att ge sitt liv för andra. Amen. Amen.